en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här poddavsnittet ska vi svara på era lyssnarfrågor. Vi berättar bland annat om vad som händer om en kunglighet gifter sig med en politiker och vad Victoria tycker om shamanen.
Och vad som händer om två tronföljare vill gifta sig och om kungligheterna får någon lön. Och kan istället följa med kompis hem och vad gör livvakterna då? Och så ska vi berätta hur kungligheterna nätshoppar.
Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Vi börjar med en lyssnarfråga ifrån Emma. Hon skriver så här: jag har sett filmen Red, White and Royal Blue där en brittisk prins blir ihop med sonen till den amerikanska presidenten. I slutet står paret hand i hand tillsammans på scenen när presidenten vunnit valet. Skulle det kunna hända på riktigt? Om exempelvis prins Carl Philip skulle bli ihop med Joe Bidens dotter, skulle en kunglighet kunna stötta en politisk kandidat och på det sättet, eller skulle de behöva förbli opartiska trots förhållandet? Har något liknande hänt på riktigt?
Bra fråga, superintressant. Jag säger nej, absolut inte. En kunglighet som fortfarande är en del av kungahuset kan inte stötta en politisk kandidat. Inte i Sverige och inte i de flesta europeiska kungahus där regenten ska vara opolitisk. Men självklart kan en prins eller prinsessa i teorin kunna bli tillsammans med en amerikansk presidents son eller dotter. Men det skulle vara ett oerhört känsligt ämne, det skulle diskuteras noga inom hovet och familjer, för man vet ju att folk skulle reagera och bevaka den här relationen, inklusive medierna, väldigt intensivt. Och frågan är ju också då om inte opinionen skulle luta åt det hållet att man vill att den här prinsen eller prinsessan då avsäger sig sin kungliga status, helt enkelt.
Men jag tänker att även om en kunglighet då skulle avsäga sig sin kungliga titel för att då kunna bli tillsammans eller gifta sig med någon med politisk koppling, så finns det ju fortfarande det här PR-värdet, eller den här, jag menar, man ser ju fortfarande kanske på en kunglighet som en kunglighet, så det är ett väldigt känsligt ämne som är svårt att liksom komma förbi.
Mm. Så är det fortfarande med prinsessan Märta Louise, och hon får ju inte jobba för kungahuset längre, men man betraktar ju henne fortfarande som en prinsessa och man bevakar ju henne på det viset. Vi har fått en fråga från Isak. Jag undrar om ni har möjlighet att svara på den här frågan. Har det brittiska kungahuset skapat stora skandaler runt om i samväldet i modern tid?
Men också en bra fråga från Isak. I modern tid så är samväldets länder medvetna om de kungliga skandalerna i Storbritannien. Kung Charles och otrohetshistorien med Diana och Camilla såklart. Skilsmässan och Dianas död. Vi får inte heller glömma Harry och Meghans beslut att lämna kungahuset. Och såklart prins Andrews våldtäktsanklagelser. Men det är ju ingenting som är direkt kopplade till samväldet. Det man kan notera är ju att många länder i samväldet har avsatt den brittiska monarken, och flera länder kommer nog att följa efter det här sedan drottningens död. Men man har ju inte samma respekt för den här nya kungen som man haft för drottning Elizabeth i samväldesländerna. Det är väldigt tydligt. Och när William och Kate besökte ett par av de här länderna så blev det liksom enorma rubriker. Det var liksom ett par av de här programpunkterna som hade rasistiska undertoner. Och det handlade bland annat om när paret åkte i den här öppna bilen och de var helt klädda i vitt och bara även vita handskar. Det blev ju väldigt omdiskuterat. Det var även en av programpunkterna där paret då hälsade på människor bakom, det var ett gallerstaket mellan kungligheterna och folket. Också någonting som skapade enorma rubriker. Så det är väl ungefär så man kan sammanfatta det i modern tid. Vi har fått flera frågor ifrån Josefin som skriver att hon alltid lyssnar på våran podd till morgonkaffet. Det tycker jag lät trevligt. Hon har två frågor som hon undrar om. Fråga ett är: jag hörde i Svensk Dams podd att när Madeleine och Jonas var ihop så friade han först till henne innan Victoria hade fått frågan.
Från Daniel liksom.
Ja, precis. Och de nämnde att Madeleine sa att hon var för ung och att tronföljaren måste vara förlovad först. Så frågan handlar då, vad händer om tronföljaren aldrig förlovar sig eller skaffar barn? Får de andra syskonen inte göra det då? Och i så fall, dör inte kungahuset ut?
Nej, en tronföljares beslut att inte gifta sig påverkar inte syskonens möjligheter att gifta sig. Det spelar faktiskt ingen roll vem som gifter sig först eller vem som får barn först. Det är inte så att man måste vänta in tronföljaren. Om det skulle vara så att ingen av barnen i en kungafamilj i sin tur skaffar barn, så övergår ju tronen till nästa person i tronföljden helt enkelt. Så det behöver inte betyda att kungahuset dör ut.
Och sen har hon då ytterligare en fråga där hon skriver att nu är ju Carl Philip och Madeleines barn inte längre en del av kungahuset. Vad skulle hända om något hände Victorias familj? Må det inte hända. Vad händer då med Carl Philip eller Madeleines barn? Tas de tillbaka in i det kungliga huset?
Om någonting skulle hända Victorias familj som gör att ingen av dem längre är i livet, då är det ju prins Carl Philip som tar över som tronföljare och blir nästa regent i Sverige efter sin pappa. Och hans tre söner, de är fortfarande kvar i tronföljden. De har inga hans höghetstitlar, de får inte ta del av apanaget, de är inte en del av kungahuset. Men vid en sån här situation så är jag övertygad om att man tar ett beslut att införliva dem i kungahuset igen och att de får tillbaka sina kungliga höghetstitlar. För då är det ju de som står näst i tur i tronföljden. Så då beslutar man nog på nytt kring det här, tror jag. Vi har fått en fråga ifrån Sofia. Hon skriver så här. Hej, jag vet att prinsessa Märta Louise och kronprinsessan Victoria varit mycket goda vänner under många år. Men efter att Märta träffade shamanen har jag varken sett eller hört att paren har träffat så mycket. Tar Victoria avstånd till shamanen och hans kontroversiella åsikter och påverkar det då vänskapen till Märta?
Nej, men så vitt vi vet så är de ju fortfarande vänner, och Märta Louise berättade ju ganska så nyligen i en intervju att hon står nära Victoria och Daniel. Men huruvida Victoria känner för Märtas blivande man, shaman Derek Verrett, det är ju omöjligt för oss att svara på. Jag har svårt att tänka mig att kronprinsessan skulle ta avstånd från någon som hennes liksom, vän Märta Louise älskar. Det är väl ungefär så vi kan svara på den frågan.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi har fått en fråga ifrån Daniel som skriver så här. Jag kommer att tänka på något när jag såg bilderna på era Instagram på några av Europas framtida regenter. Vad skulle hända om två tronföljare blev ett par? Vi säger att Ingrid Alexandra av Norge och Christian av Danmark blir ett par och gifter sig. Måste en avsäga sig tronen för det andra landet, eller hur skulle det se ut? Hoppas ni är med på vad jag menar. Tack för svar och en bra podd.
Ja, men tack själv, Daniel. Det där är en bra fråga. När det gäller Sverige så är det reglerat i lag. En regent i Sverige får inte lov att gifta sig och bli regent i något annat land utan att ha lov att göra det från regeringen. Och jag har svårt att se att regeringen idag skulle acceptera att Sveriges statschef samtidigt är gift med, låt oss säga, Danmarks statschef. För det skulle kanske innebära, om det istället gäller då, att hon flyttar till Danmark, och det skulle inte fungera. Vi måste ha en statschef som befinner sig i landet helt enkelt.
Men det är en väldigt bra och spännande fråga.
Mm. En fråga från Magnus. Nu var det aldrig aktuellt, men vad skulle hända om kronprinsessan och prins Daniel skiljer sig? Var ska Daniel bo? Hur gör man med delad vårdnad och sånt där?
Ja, om det skulle hända så skulle ju hovet arbeta fram en plan för den här skilsmässan långt innan vi vanlisar får veta någonting om det. Det skulle ju såklart finnas nedskrivet exakt var prins Daniel flyttar och hur hans umgänge med barnen skulle se ut och sådär. Om man skulle få behålla en kunglig titel eller inte. Eftersom att kronprinsessparet äger flera fastigheter och de bygger bland annat det här ett stort hus på Värmdö, så skulle man ju kunna tänka sig att prinsen eventuellt skulle flytta dit då. Men allt sånt här är ju såklart bara teoretiskt. Hovet och kungafamiljen skulle ha mycket planering att göra om det här skulle inträffa. Vi har fått en fråga ifrån Mette som skriver: vilket nummer kommer kronprinsessan Victoria att få den dagen hon tar över tronen?
Ja, Victoria blir Victoria den första. Det har visserligen funnits en drottning Victoria. Det var hon som var gift med Gustav den femte. Men hon var ju inte en regerande drottning och de här siffrorna, de sätts ju på regenter och inte deras makar. Sofie undrar så här. Vad tycker ni båda varit mest intressant att bevaka sedan ni började jobba med och skriva om kungahusen? Sara, du får börja.
Ja, jag har ju jobbat med det här betydligt kortare än vad du har gjort, Jenny, så jag har inte upplevt lika mycket. Och jag önskar att jag hade jobbat med det här redan liksom när det var den här stora bröllopstiderna. Men de missade jag ju lite. Så jag måste nog säga, ja, men dels drottning Elisabeths platinajubileum var ju otroligt häftigt att vara på plats i London och verkligen få känna och ta del av det här firandet och få liksom en bredare förståelse för hur mycket drottning Elisabeth faktiskt betydde för sitt folk. Och sen såklart, jag menar, drottningens död är ju en sån otroligt stor händelse, någonting som skrivs in i historieböckerna. Det är klart att det känns att det var intressant att liksom vara med i hela den bevakningen och allting runt omkring det. Så det är nog mina svar. Vad säger du, Jenny?
Jag håller med om att det där var oerhört spännande och intressant att befinna sig mitt i den här kokande mittpunkten. Både vid platinajubileet, begravningen och när prins Charles då blev kung Charles. Men jag skulle nog också säga, jag har ju hållit på med det här i 20 års tid. Det känns jättekonstigt när man säger det högt att 20 år har passerat. Men jag skulle nog säga att det var en period där när kronprinsessan reste väldigt mycket. Det var innan förlovningen och bröllopet. Och det var en strategi att hon ville hinna göra allt det där. Och då reste jag med henne och bevakade de besöken. Och det var allt ifrån Saudiarabien, Kina, Indien. Ja, jag kommer knappt ens ihåg. Men, och många av de resorna, det är ju minnen för livet. Det är ju länder som jag inte skulle ha besökt om jag inte hade det jobb jag hade. Och så mycket spännande saker man fick se bakom kulisserna. Så det kommer jag alltid bära med mig genom livet.
Är det någon av de där resorna som du liksom minns extra mycket eller som sticker ut på något sätt?
Ja, Saudiarabien. Det är nästan värt ett eget avsnitt av podden. Det var en av de värsta resor jag gjort, men också en av de mest fascinerande resorna jag har gjort. Kina minns jag också väldigt väl. Och det var ju faktiskt den resan som Victoria gjorde. Daniel berättade i sitt bröllopstal att hon hade skrivit 30 lappar och lagt i en ask till honom.
Yeah.
Han skulle öppna en lapp varje dag. Det var ju den resan till Kina. Så hon var ju där ganska länge. Och vi var där ganska länge. Men ja, också Indien tyckte jag var fascinerande. Alltså det är upplevelser, verkligen.
Såklart.
Mm. Nu har vi fått en fråga från Camilla som skriver så här. Kan Estelle följa med kompisar hem efter skolan och har hon alltid med sig en livvakt då?
Ja, men såklart så kan prinsessan istället följa med sina kompisar hem och leka med dem. Men det handlar ju om säkerhet och det finns ju alltid en livvakt med. Så därför kanske det är vanligare att nära vänner följer med Estelle hem än tvärtom. Just för att det är en bättre säkerhet kring då till exempel Haga slott. Vi har fått en fråga ifrån Nora som skriver så här. Har Camilla några officiella uppdrag nu när hon är drottning?
Ja, absolut. Hennes viktigaste uppgift är att stötta sin man i hans arbete. Men sen har hon ju många egna beskyddarskap och andra uppgifter. Hon utför ju officiella plikter på egen hand också. Och så hennes roll är ju oerhört viktig. En fråga från en anonym kommer här. Kommer prins Alexanders barn att få titlar om han nu får barn?
Nej, de kommer ju inte att få det. Och det här handlar ju om att kungen 2019 tog ett beslut att helt enkelt kapa grenar inom det svenska kungahuset. Där man då tydliggjorde att prins Carl Philips och prinsessa Madeleines barn inte längre tillhörde kungliga huset. De är ju fortsatt en del av tronföljden. De har ju titlarna prins och prinsessa men inte kungliga höghetstitlar. Men det gör ju också att de blir de sista i det släktledet som har de här titlarna. Och därför kommer ju inte deras barn en dag heller att ha några titlar. Om ingenting skulle hända som gör att man då behöver göra om det här beslutet och att de behöver bli en del av det kungliga huset igen. Vi har fått en fråga ifrån Ladan. Kommer prinsessa Madeleine synas mer nu när hon flyttar hem till Sverige?
Ja, så blir det ju säkerligen. Nu är ju flytten uppskjuten till 2024. Men när familjen är på plats i Stockholm så självklart kommer vi se prinsessa Madeleine lite oftare. Och det kommer ju vara vid stora officiella event som Nobelfest och så vidare. Men hennes stora fokus kommer fortfarande vila på childhood. Hon har ju fått en titel där av sin mamma, drottning Silvia, som grundat organisationen. Jag tror att hon är vice...
Hon är hedersordförande.
Vice hedersordförande. Yes. Mm. Så hon kommer fortfarande att jobba klart med det. Och det är ju ett strategiskt beslut också, för drottningen vill ju att hennes... om man får kalla det hennes lilla bebis, childhood, ska leva vidare även den dagen när hon inte finns med oss. Och då har ju prinsessan Madeleine verkligen engagerat sig där.
Vi har fått en fråga från Linda som undrar, finns det någon kung eller prins som har oäkta barn utanför äktenskapet?
Ja, det gör det absolut. Kanske var det vanligare förr, men det existerar ju även i modern tid. Och där kan man ju nämna den tidigare kung Albert av Belgien. Han hade faktiskt en älskarinna i många, många år, och resultatet av det blev en liten dotter, Delphine Boel. Det här, alltså, hon växte ju delvis upp med sin pappa i och med att han fanns där i hennes tidiga ålder, men sen så övergav han henne. Och hon har ju hela sitt liv kämpat för att han ska acceptera henne.
Det krävdes ju väldigt mycket för att nå fram dit.
Ja, det krävdes ett DNA-test som kungen först vägrade utföra, men efter hot om vite, jag tror han skulle betala 40 000 kronor per dag om han inte tog det testet, så gick han med på det. Och det visade sig mycket riktigt att, ja, Delphine Boel är hans dotter. Och efter ett domstolsbeslut då, så fick hon faktiskt en prinsesstitel. Hennes barn fick kungliga titlar, och hon syns faktiskt numera i officiella sammanhang. Därför att hennes halvbror då, nuvarande kungen, har tagit henne under sina vingar. Men vi kan också nämna först Albert av Monaco. Han har ju erkänt dottern Jasmine Grimaldi, jag tror hon är i 20-årsåldern nu. Och även sonen Alexandre Costes som nyligen fyllde 18. Och kollar man på Sverige så kan man ju se att Jean-Baptiste Bernadottes son Oscar den förste fick dottern Oscaria med en hovdam. Han fick även sönerna Max och Hjalmar med skådespelerskan Emily Högqvist. Det sägs även att det finns fler kungar som har hemliga, eller hade hemliga barn. Karl den XV, han kallades även för Frökalle. Han hade rykte om sig att ha väldigt många barn utanför äktenskapet, både i Sverige och i Norge. Men bara ett barn har bekräftats, och det är dottern Ellen Svensson. Hon gifte sig och fick sedan efternamnet Hammar, som kungen då fick med skådespelerskan Johanna Matilda Stirell. Så det är relativt vanligt. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En fråga från Isabella. Får kungligheterna lön, och hur betalas deras privata inköp? Till exempel när de går på restaurang, köper kläder och ut och roar sig. Hur betalas det? Med Klarna eller kontokort?
Och svaret är ju som så att nej, de får inte någon lön. Kungen tar emot ett statligt anslag varje år vars summa bestäms av regeringen. Och sedan är det då kungen som fördelar de här pengarna. Och man kan se i årsredovisningen hur mycket pengar som går till var och en. Man använder ett så kallat rambelopp, så att man får inte veta hur de har spenderat sina summor. Men så här ser det ut. 2021 så fick kungen, eller kungaparet, 8 miljoner kronor. Kronprinsessparet 4,5 miljoner. Och prins Carl Philip och prinsessan Sofia 1,1 miljoner. Och prinsessan Madeleine, hon får inte något fast rambelopp eftersom att hon, ja, men hon bor utomlands. Men enligt hovet så får Madeleine ersättning då vid de tillfällen som hon representerar kungahuset.
Och det här med hur de betalar när de är ute... Jag vet att du berättade en gång, Sara, det här med när drottningen skulle betala en majblomma.
Ja, just det. Med kontanter var det då, ja. Och sen hade hon inte tillräckligt med kontanter. Kommer du ihåg det?
Ja.
Och då fick liksom någon hovdam där rycka in och fylla på för att de skulle kunna köpa årets första majblomma. Så i det fallet såg vi i alla fall kontanter. Kanske var det speciellt just för att det var majblommor. Jag har ju väldigt svårt att se att kungligheterna betalar, som frågan här, med faktura på Klarna. Utan det är nog mer kontokort eller kontanter som gäller, om jag får dra en vild gissning.
Ja, och jag har hört av en person som jobbar på NK att när kungen ibland har betalat så är det hans adjutant eller någon som följer med som sköter om själva betalningen så att kungen inte har någonting med det att göra. Men samtidigt, prinsessa Madeleine, hon är ute, det är klart att hon har eget kontokort och betalar med det liksom. Mm. Så det är inga konstigheter. Vi lever ändå 2023. De har kontokort.
Jag undrar om kungen har gått över till det här med blipp på mobilen.
Det tror jag inte.
Nej.
Det har jag faktiskt väldigt svårt att tänka mig.
Fortfarande liksom ett kortkort.
Jag kan tänka mig att Estelle, när hon är gammal nog, hon kan blippa med sin mobil.
Ja, precis.
Ja.
Vi har fått en fråga från Emma som undrar, hur håller sig kungligheterna i form? Har de privata gym och hur ofta tränar de?
Ja, kronprinsessan Victoria, hon gick ju från början på master training. Men då bodde hon ju kvar på Drottningholm. Det var ju i samband med det hon träffade Daniel och sådär. Jag har hört att de har ett eget gym på Haga slott, så de kan träna när de känner för det. Drottningen har ju en privat simbassäng på Drottningholm. Det fick hon ju gåva av goda vänner när hon fyllde 50. Kungen, han sprang ju mycket och löptränade när han var lite yngre. Men jag har också hört att ett dåligt knä satte stopp för det. Han är inte ute och springer nu. Daniel tränar på gym, Carl Philip tränar på gym. Sofia tränar yoga. Hon är faktiskt utbildad yogainstruktör.
Och sen vet vi också att hela kungafamiljen tycker väldigt mycket om att åka skidor. Både utför och i längdspåret. Det var väl nu i förra vintern som vi såg bilder från när kronprinsessan Victoria och kungen var uppe på den här Folk och Försvars konferens i Sälen som de var ute i längdspåren tillsammans.
Ja, och sen under pandemin så såg vi kungaparet och hela kronprinsessfamiljen staka runt på Drottningholm när det var ganska mycket snö det året.
Mm,
så att, de tar chanserna.
Skidåkning tycker de väldigt mycket om.
Mm. En fråga från Duvan. Om någon i kungafamiljen vill nätshoppa, ja, som alla andra gör, hur gör de då? Vart skickas paketen?
Ja, men det är klart, alltså, om vi ska leka över den tanken så kan ju de kan ju alltid ange Kungliga slottets adress. Och då passerar det ju först en säkerhetskontroll såklart. Annars så kan de ju be någon annan få det hemskickat och sedan då lämna över det till exempel kronprinsessan eller vem det nu är som beställer något. Men nej, jag tror faktiskt inte att de är lika vana nätshoppare som vi andra är. Utan kring de här, om man då tänker klädinköp inför då officiella tillställningar eller galatillställningar. Jag menar, det är ju det går ju till på ett annat sätt än att man bara klickar hem någonting på nätet som en annan gör.
Berätta hur det går till.
Nej, men det sker ju såklart i planering med, till exempel kronprinsessan har ju sin stylist Tina. De planerar ju det här långt i förväg. Det finns ju mycket som ska synka inför de här stora händelserna. Och jag menar, nu på senare år så ser vi ju hur kronprinsessan jättegärna återanvänder kläder. Inte minst då från drottning Silvia. Jag tror man liksom tänker i det steget först. Ska vi plocka fram någon gammal skatt ur garderoben eller ska vi ta fram en ny klänning? I så fall ska ju en designer kontakta som ska skapa den här klänningen. Nu senaste tiden har vi sett till exempel Christer Lindarf har skapat klänningar både till kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle. Så att det här är ju inte någonting som bara sker med ett litet klick, utan det finns ju en helt annan typ av planering och tankar bakom de kungliga modevalen än kanske vad man själv har, om man ska vara ärlig. Och vi har fått en ny fråga ifrån Ladan som undrar, om ni fick ingå i en kungafamilj, vilken hade ni valt?
Oj, vilken spännande fråga. Och men kanske, jo men ganska lätt att svara på. Jag tycker ju väldigt mycket om att bo i Sverige. Så jag hade nog i så fall velat ingå i den här svenska kungafamiljen. Men om jag får tänka lite friare, jag gillar den norska kungafamiljen jättemycket. Både kung Harald och Sonja verkar vara så otroligt härliga människor. Plus att, jag tycker så här, Mette-Marit Håkon och Märta-Louise, de känns ju väldigt sympatiska på alla sätt och vis. Och Norge är ju ett vackert land. Ska man blicka ut lite mer, Alltså det här är ju svårt. Kanske att jag hade velat vara en del av den brittiska just för att det är en spännande familj. Så det händer mycket i Storbritannien.
Ja, det får jag lov att säga.
Ja, du då, Sara?
Nej, men det är klart, min första tanke är ju såklart Storbritannien. Just för att ja, men, det är så spännande historia, det händer så mycket. Och ja, men just det där att vara en brittisk kunglighet, det är ju ändå någonting som sticker ut och någonting annat. Men sen är jag ju som dig, att så här, jag älskar ju Sverige. Och, men kanske jag ska säga danska.
Mm.
Jag älskar ju Danmark.
Ja, du förstår ju till och med danska.
Ja, det gör jag. Ja. Tycker väldigt mycket om... Ja, men, danskar. Jag tycker de har liksom ett ganska så här soft inställning till livet. Och jag menar, det tycker jag var ju... Alltså, tänk dig drottning Margrethe att få sitta och käka söndagsmiddag med henne. Ja, det hade jag gärna gjort.
Det är nog trevligt.
Ja, så jag säger danska kungafamiljerna.
Mm. Kära lyssnare, det var de frågor vi hade den här gången. Ni får jättegärna fortsätta skicka in fler. Då skriver ni till kungligt@aftonbladet.se. Ni kan följa oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på Instagram och på TikTok under royalistan.se. Och var hittar man dig?
På Instagram främst. Där heter jag Kungligt med Jenny.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.